Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå i hålet! Kom upp därifrån nu, för nu är det ny vecka, nya tag. Nyheterna sover ju aldrig, som ganska få personer brukar säga. Är du en av dem, Linnea Rönnqvist?
Jag brukar faktiskt inte säga det.
Nej.
Är du?
Nej, jag brukar inte säga det heller. Nej. Men man har väl hört det på tv ändå, att news never sleeps.
Ja, det är sant.
Du, idag ska jag prata om att det är varsel och stora förändringar på gång i Göteborg för SFI-utbildningarna. Häpnadsväckande och oansvarigt tycker oppositionen det när de rödgröna häver avtalen med privata aktörer. Politisk strid att vänta.
Spännande.
Ja, det tycker jag.
Ja, jag ska berätta lite grann faktiskt om NATO.
Ja,
det är tillbaks igen.
Nu är det dags.
Idag, hör och häpna, jag ska inte slå på stora trumman, men nu råkar jag göra det ändå. Det har vi gjort för. Men jag säger så här, ungen väntas rösta ifall vi ska få vara med i NATO idag.
Ja, så det kan vara liksom den stora dagen idag då.
Det kan vara. Ja. Det kan faktiskt vara så. Parlamentet samlas igen då efter sitt jättelånga vinteruppehåll. Och dessutom så har vi då gjort en deal med Ungern i fredags om 4 nya JAS-plan.
Det där vill man höra mer om.
Coincidence?
I think not. Mm. Eller I don't know. Men nej, jag väntar på att du ska berätta lite mer om det. Sen får vi gäst också Etsas Yusuf, vår kollega på GP, politikreporter. Han kommer hit och snackar om Karlastaden. Det har ju varit en del turer kring det här, den här dealen som kommunen i form av AB Framtiden gjort med miljardärerna där ute.
Det har det sannoliken.
Tomträtterna.
Mm.
Du har ju varit igenom det här lite, Linnea. Men nu har ju det rasats fram och tillbaka. Är det liksom att man rundat demokratin och finansierar miljardärer som gjort bort sig?
Ja.
Som kritiker menar, ett SAS kommer dit och liksom berättar hur de här meningsskiljaktigheterna ser ut. Sen blir det bakvagn. Google pausar AI-tjänst för den gjort fel.
Det känns som man läser det hela tiden nu.
Ja, det blev lite tokigt där. Kanske lite också om en gammal biolag i Norge som är under debatt.
Jag har då att efter 1250 år så får kvinnor vara med i japansk nakenfestival.
Feminismen är klar nu.
Ingen kamp är för lång, höll jag på att säga. Jag vet inte hur länge folk har kämpat.
Nu är de färdiga i Japan.
Nu är de färdiga. Och om du då är dansk, kort och har stora bröst så kan du få bli soldat.
Grattis till alla er som känner er träffade av den beskrivningen då och vill flytta till Danmark.
Ja.
Har det medborgarskapet.
Precis.
Annars?
Annars bra, tack. Ja. Ensamt på redaktionen i morse, första tiden.
Ja, precis. Jag hamnade ju mitt i nyheterna i morse. Ska vi börja med det direkt?
Ja, det
vi tar det.
Jag.
I händelsernas centrum, Kalleberg. Och då talar jag alltså om det morgonens stora störningar i kollektivtrafiken.
Ja. Oj, oj, oj.
Ja, det är alltså den typen av nyheter jag talar om. Vi har ju uppe på vår sajt nu, gp.se, stora störningar i spårvagnstrafiken. Och det här fick jag erfara i morse då när en kontaktledning var nedriven vid Masthuggstorget. Jag satt ju i godan ro på vagnen för att liksom scrolla igenom morgonens nyhetsflöde. Vilket jag brukar göra. Arbetsdagen börjar redan där.
Den börjar direkt.
Kikar man igenom och då får jag information om att trean då liksom inte kommer fortsätta från Styrbergstorget in mot stan. För att vid Masthuggstorget är det stopp, utan den skulle ta en sväng runt då. Och det är en ganska jobbig ställe där det är stopp på. Visst? Ja. Hela Majerna blir ju liksom kapat. Ja. Hela västra Göteborg typ.
Precis, och vi känner ju alla till hur många journalister som bor i Majerna. Så att det var ju otroligt tomt på redaktionen.
Ja.
Det var ju liksom natten och så var det jag.
Ja.
Och resten av er som skulle komma var ju fast.
Ja, visst, både jag och Isabella och liksom andra. Det var liksom haglade in tips i GPs interna tipskanal. Nu är det stoppa, nu är det stoppa. Bland annat jag då, som liksom hamrade ut meddelande efter meddelande. Skickade in bilder.
Ja, du skickade som en galning.
Ja, visst. Det är liksom så här, det må vara så att jag inte har så spännande liv. Mm. Men pulsen gick ju upp när jag kände att jag var mitt i nyhetsutvecklingen. Ja. För jag bestämde mig för att gå från Styrbergstorget ner till Järntorget och hoppa på ettan kanske för att ta mig vidare mot centralen som är nära vårt jobb då. Men då var det ju dum om min förvåning när det är stopp även nere på Järntorget.
En sån utveckling i nyhetshändelsen.
Otroligt, det står alltså en 11 helt. Först går jag förbi Masthuggstorget. Mm. Där står det en 9 eller någonting på väg in mot Majerna. Helt nedsläckt, det står liksom ett gäng gubbar och tjejer. Och försöker liksom, alltså billigt talat, att liksom klia sig i huvudet. De har kopplat in någon sladd i ledningen där uppe. Jaha. Och försöker liksom lösa det då.
Ja.
Och det var där jag tog en bild också. Den viktiga bildcredden på gp.se. Blev utkonkurrerad nu av riktig fotograf Olof Olsson, vår
man
kollega.
Man blir ju ofta det.
Som har tagit lite snyggare bilder. Men min bild ligger ändå som tvåa.
Ja, den gör det.
Sen är Olof trea igen. Så jag har ändå slått mig in där mellan Olofs två bilder. Ja, men där stod en vagn helt nedsläckt. Sen när jag kom till Järntorget så stod en till vagn helt nedsläckt där. Liksom från Linnégatan mot Järntorget.
Mm.
Så hela den knutpunkten då, Järntorget, är liksom stängd åt båda...
Då,
från båda infarter så
alltså,
att säga.
Då är det fan mig inte mycket att be för. Det när man hamnar i det läget.
Då är det ju stopp där.
Ja.
Och jag liksom satt och fipplade med någon liksom sparkcykelapp där. Jag har ingen
sån.
Ja, jag tänkte jag ska ladda ner den nu och ta mig in, men det var för stökigt liksom. Och så blev jag så här, får jag parkera överallt där jag kommer fram? Du vet, blev orolig direkt.
Ja.
Tänkte ringa taxi med så här, att taxi Göteborg är så himla typ så här. Vill du ha massa tillägg? Svara ja eller nej.
Jaha.
Att det börjar med om man vill ha en barnstol. Liksom. Man känner så här, det tar för lång tid. Liksom. Och så försökte jag säga så här, vart ska du åka för att Järntorget? Vilken stad Göteborg? Och ja, nu går jag in på väldigt mycket detaljer om det här. Liksom, men att de bara förstod inte så här, vi vet inte vart du är någonstans.
Nej, okej. Okay,
så det blir liksom inget bra där. Det kanske var mitt fel. Jag ska inte liksom hänga taxi Göteborg för det.
Nej.
Men,
det finns ju olika appar också man kan använda sig av.
Jag vet, men jag har ju inga sådana appar.
Nej,
och då måste jag ladda ner dem och regga och bla bla bla. Och
liksom,
medan jag höll på att fippla med det här så hann det komma en buss som gick, tog vägen runt oss. Så den tog jag. Men jag läser i alla fall ursäkta, under morgonen nu att stoppet väntas pågå till 10:00 på måndagen. Så alla som är på väg nu till jobb eller något annat från Majerna framför allt då bereder på att det kan vara stökigt. Alltså och gå in på gp.se för att få fler uppdateringar.
Just det.
Vi vet ännu inte vad som orsakat kontaktledningsraset, men spårvagnarna får köra en annan väg under reparationen, säger Ivan Farmerin på Västtrafik störningsjour.
Bra namn. Oss då.
Ja, Farmerin, absolut.
Namn.
Och det är 3-9-11 ska jag säga,
3-9-11.
Som kör runt vid Marklandsgatan då istället.
Ja, det blir
den
långt.
Långa omvägen.
Det blir långt. Jag kan rapportera att från östra Göteborg så är det inga problem.
Nej.
Utan det gick toppen.
Ännu en seger för ditt vurmande för östra Göteborg. Ja, nej, men visst.
Ja, kollektivtrafik som funkar.
Den får du räkna hem. Läser GPs artikel att GPs medarbetare hade svårt att ta sig till jobbet morgonen. Nyhetsshowens programledare Kalle Berg rapporterade om blåljuspersonal som jobbade med vad som såg ut som nedrivare kontaktledningar. Så där har ni mig.
Ja.
Mitt i nyhetsflödet.
Det är sant.
Citat från mig, ett starkt sådant.
Mm.
Lite stressig stämning. Slutcitat. Uppdaterade han när han tagit sig till Järntorget där vagnarna stod still och försökte beställa då folk försökte beställa taxi.
Ja.
Ja, så där målar jag en bild med ord
otroligt
alltså,
starkt
över hur det gick till på Järntorget.
Jag kan inte tänka mig hur den här texten skulle vara utan ditt inslag
av
vittnesskildring.
Det hade blivit lite väldigt torftigt.
Väldigt torftigt.
Att man inte alls fick den närvaron på platskänslan som jag förmedlade med mitt citat. Det var det du tänkte på.
Precis.
Vi går vidare. Följ detta på gp.se för fler uppdateringar. Stök imorgon att vänta i kollektivtrafiken. Men först innan vi går vidare till nyheterna vi liksom puffat för inledningsvis, så väldigt tråkiga nyheter den här morgonen,
ja.
Nämligen att Georg Riedel är död. Kompositören och jazzmusikern, han somnade in under söndagen, uppger familjen för TT. Citat här som återges av TT, att familjen meddelar att tonsättaren och jazzmusikern Georg Riedel under söndag kväll efter en tids sjukdom har somnat in omgiven av sin familj, 90 år gammal.
Oj, han så gammal.
Ja, han var så gammal, och han är ju självklart mest känd för, får man ju säga, att han gjort jättemånga låtar till Astrid Lindgren-filmerna. Mm. Han är ju för evigt inpräntad ändå i den svenska folksjälen för det.
Mm.
Det är liksom hit på hit, kan man säga. Vi kan väl lyssna på några bitar av låtar som han komponerat för de här filmerna.
Du ska inte tro det blir så ifall inte någon sätter fart.
För upp var pappa farfars far i min sanne och sjösärdes kar. Kring alla havan far och far.
Mors lilla lat, hon sa du må tro jag jobbar bra. Fastän vet du vad, inte just idag jag gör det hälften.
Du kära lille snickerbo, här kommer jag igen. Nu är det bråttom kan du tro, nu är det klippt igen.
Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson.
Vad känner du, Linnea?
Nej, men jag känner, finns det några andra barnlåtar?
Nej, man kan ju verkligen ställa sig den frågan.
Ja.
Tänk att ha skrivit det här.
Mm.
Tänk att ha
gjort
det.
Ja, det är...
Alla har växt upp med det här, liksom de allra, allra flesta. Det är odödliga svenska klassiker, mm. alltihop får man säga. Det här var ju bara ett litet axplock då, smakprov. Ja, det är ju... Ja, det är en fantastisk låtskatt helt enkelt. 90 år gammal blev Georg Riedel. Han föddes 34 i Tjeckoslovakien, som det ju hette på den tiden. Och att han redan som 4-åring då emigrerade till Sverige i upptakten till andra världskriget då. Mm. Läser jag på Wikipedia. En flykt från nazisterna, som det står där. Och han började sin musikkarriär som jazzbasist. Och gick på Kungliga Musikhögskolan och sådär. Och förutom alla de här Astrid Lindgren-låtarna då, så är han ju en jättekänd och uppburen jazzmusiker. Läste då att han tillsammans med Jan Johansson, som är en annan sån, jättekänd jazzmusiker, spelat in Sveriges genom tiderna bäst säljande jazzinspelning, står det på Wikipedia. Jazz på svenska, som kom ut 64.
Ja, det låter som något man får söka upp på Spotify sen.
Ja, eller hur, verkligen. Och han har ju samarbetat med liksom Monica Zetterlund och Cornelis och massa av de kändaste svenska musikerna back in the day. Och gjort musik till drygt 30 långfilmer, skriver TT. Och han har även gjort kanske världens bästa barnserieintro. I alla fall tycker jag det. Jag måste bara vänta in liksom den här biten. Den har jag trallat mycket på hemma liksom sen man fick barn, för den tar ju aldrig slut om man trallar. Att säga, man kan liksom sänka den trappan så länge man klarar
så
av.
Så börjar du om och så fortsätter
ett,
du. Och så.
Som ett litet spel, så här, how low can you go i ditt röstregister.
Ja,
från Alfons Åberg självklart.
Också
där alltså.
Otroligt, såg jag bara häromdagen att Alfons Åbergs pappa är 36 år gammal.
Ja, precis. Mm. Jag såg också den också så här, spaningen om att Alfons Åbergs pappa är 36 år gammal, är 20 år gammal.
Feel old yet.
Jag vet inte om den är det, men det var ett skämt i alla fall. Ja, ja, inte konstigt att Georg Riedel i alla fall 2020 blev invald i Swedish Music Hall of Fame. Så sent som 2021 tilldelades han Stockholms stads hederspris för sina insatser inom kulturområdet för barn och ungdom. Delar ur juryns motivering lät så här: Georg Riedels klanger och melodier är ett med svenska folkets DNA. Och vidare då att han skrivit klassiker som lever sitt eget liv i barndomens outplånliga soundtrack. Hans komplexa kompositioner är genialt anspråkslösa och hans enkla melodier aldrig banala. Bara det bästa är gott nog åt barnen. Och det kan man verkligen hålla med om. Det är ju så enkla melodier som är helt briljanta.
De är ju strålande.
Ja, de är liksom trallvänliga och varma på något sätt. Bara sin melodi.
Mm.
Att liksom lyckas skapa det.
Det är något annat än Paw Patrol.
Ja, det får man ändå
säga.
Det
får man faktiskt säga.
Yes, offense. Paw Patrol. Ja. Men Jörn Riedel alltså, 90 år gammal. Kristina Pettersson, du tog dig hit i morse trots spårvagnskaos. Mm. Ja.
Buss är det som gäller för mig.
Ett tips från Kristina. Nu blir det inga fler tips, men det blir däremot nyheter.
Vi kör.
Varsågod, Kristina. Mm.
Två män i 20-årsåldern har gripits misstänkta för utpressning och människorov efter en händelse i Björkekärr igår kväll. De två männen ska ha misshandlat två andra män och också jagat och hållit kvar en av dem mot sin vilja. Det var en av de misshandlade männen som själv larmade polisen, och efter en sökinsats hittades hans saknade kompis. Han hade då lindriga skador. Det är oklart vad det hela ska ha handlat om. Köpenhamns flygplats Kastrup utsattes igår för en storskalig IT-attack. Attacken drabbade hemsidan men påverkade inte flygtrafiken. Även flera myndigheter i Danmark ska ha attackerats, och enligt DR är det en prorysk hackergrupp som ligger bakom överbelastningsattacken. Den här gruppen ska tidigare bland annat ha angripit Finlands riksdag. Och Israels premiärminister Netanyahu stab uppger nu på morgonen att militären har en plan för hur civila i staden Rafah ska kunna evakueras. Men hur evakueringen ska ske och vart människor ska ta vägen framgår dock inte. Uttalandet kommer samtidigt som Israel hotar med en fullskalig invasion av staden. I dagsläget uppges 1,4 miljoner palestinier befinna sig i Rafah.
Tack Kristina. Vi ska vidare i programmet och vi ska tala om NATO.
Jajamän.
Ungern ska ut och rösta. Nu börjar det dra ihop sig på riktigt. Tror vi väl att kunna gå ut med i alla fall. Tack Kristina.
Idag då så väntas Ungern rösta om Sverige ska få gå med i NATO.
Nu händer det.
De skulle inte bli sist, de blev sist. Men nu är de då till slut idag tillbaka från sitt jättelånga vinteruppehåll.
Ja.
Det är jag som har bestämt att det är jättelångt då.
Det känns ju så, alltså den som väntar, där går ju tiden långsamt.
Ja, då går tiden långsamt. Väldigt långsamt. Det är ungefär som jag
uttrycket som, lider.
Exakt, jag som väntar på en soffa som jag har beställt som aldrig kommer.
Ja, det är väldigt likt NATO-processen faktiskt.
Det är väldigt likt.
Din privata situation.
Precis, det kommer olika mejl, den säger så. Ja, men nu verkar det ändå som den är på gång. Nej, det är den inte.
Och flera gånger har du liksom varit ut officiellt och så här, nu är det klart.
Exakt,
nu, är det
nu,
kommer den. Och så får du ändå vänta.
Ja, och så får jag liksom ett mejl som är så, kom hit till butiken och vi behöver förhandla lite. om du ska få din soffa eller inte. Ja. Vi slut på jämförelsen. Ja. Men om Ungerns parlament röstar ja idag, det är de som ska rösta då.
Mm.
Då behöver också sen presidenten skriva under. Sen ska det lämnas in och sen är vi med.
Mm.
Och presidenten är ju då inte Viktor Orbán.
Nej, just
han
det.
Är ju premiärminister. Så det är två spelare här. Mm. Det har ju också hänt saker mellan Sverige och Ungern i slutet av förra veckan.
Ja, precis.
Som man liksom får dra sig till minnes lite så här när nästa nyhetsvecka börjar.
Ja, hjälp mig. Ja. Påminn mig.
Men du minns kanske att Orbán i januari skrev ett inlägg på X där han då bjöd in Kristersson till en förhandling.
Ja,
om Sveriges ansökan.
Det minns jag mycket väl, för det kändes lite som bara, really? Har vi inte redan dansat den dansen? Ska ni förhandla igen nu?
Ja, Ulf Kristersson svarade ju då att han åker gärna till Ungern, men han tänker inte förhandla om medlemskapet.
Nej,
i sig.
Däremot tar jag mig gärna en liten tur i den gamla fina salhallen.
Ja, visst.
På pestsidan.
Gärna, en liten weekend. Ja. Mm. I fredags åkte han i alla fall då till slut till Budapest.
Han gjorde det.
Mm.
Och turistade.
Ja, köpte en bakelse och åkte hem igen. Det var den rapporten.
Birgitta Ed följde med. Betalade den här gången.
Precis, jag har ingen aning om hon följde med. Vill jag bara vara tydlig med. Men under fredagen då i alla fall så blev det klart att Ungern köper 4 nya JAS-plan.
Så där. Catching.
Det är ett utomordentligt spännande och framgångsrikt möte vi precis har haft, sa Orbán. ja. Efter det. Mm. Ulf Kristersson sa att avtalet förstärker den europeiska säkerheten, att det gynnar båda länderna och att det glädjer honom att det snart kommer att flyga ännu fler Gripenplan mm. i det europeiska luftrummet.
Det låter som en sån himla new no-brainer win-win deal, att man undrar varför vi inte har gjort den tidigare.
Ja, precis.
Det är varför lite... den sker i det här liksom väldigt ja. Skarpa läget.
Exakt.
Men det vet inte jag någonting om.
Nej, det här är ju lite svårt, för man har ju inte så ofta den totala insynen i förhandlingar mellan stater. Det är inte så att de släpper alla minnesanteckningar och sammanfattningar och sånt.
Nej.
Men de har hållit på med den här förhandlingen ganska länge.
Ja,
alltså typ, jag tror den började 2021 eller något
sånt
där.
Jag förstår.
Och Ungern har också sedan tidigare leasat 14 stycken Gripenplan för oss. Det visste jag faktiskt inte.
Nej, inte
jag. Men de kommer de nu då liksom ta över ägandeskapet för 2026. Och de har också kommit överens om att då förlänga ett stöd- och logistikavtal om de här planen.
Just
och så köper de då 4 till.
De gör som jag. Att man köper en gammal leasad bil.
Ja, precis. Fast plan, man liksom löser ut den från avtalet. Men hur hänger det här ihop då med NATO-processen?
Ja.
Kan det liksom vara liksom en slump att de bestämmer det här i fredags och idag väntas de rösta?
Det är det jag undrar, Linnea.
Det är ju det alla undrar. Ja. Vi ska bara ta lite reklam först och sen är vi strax tillbaka. Nej, jag skojar. Nej, men så här sa SVTs Europakorrespondent då, Kristoffer Wendick, i fredags.
Det är ingenting som Orbán heller förnekar, att det har spelat in, att det har betydelse. Men han vill inte att detta ska ses som ett rent affärsavtal. Att allting i slutändan bara handlar om pengar. Oavsett så är det en lång dispyt nu som plötsligt liksom bara försvinner här mellan Sverige och Ungern. Och jag tyckte att de här båda ledarna såg väldigt lättare ut efteråt.
Mm.
Det ligger ändå lite i undertexten där. Nej, det handlar inte om pengar.
Nej, precis.
Men nu är det klart.
Man vill ju, det här har ju inte gått ut och sagt så, ja nu, eftersom vi har rott det här i hamn så kan vi rösta ja.
Nej.
Utan det är ju, ja, det är väl lite liksom öppet för, man får göra en egen bedömning.
Ja, jag tyckte ändå att Christian Wendick lät i sin, Kristoffer, liksom subtexten där, som att han gjorde en liten tolkning.
Ja.
Men det var bara hur jag i min tur tolkade honom.
Absolut.
Och hans ton. Ja.
Absolut. Mats Knutsson, SVTs inrikespolitiska kommentator, han säger att det har mycket stor betydelse det här för de sista millimetrarna innan Sverige passerar målsnöret.
Ja, okay,
vilket så alltså han, är in i NATO då.
I kontrast till Viktor Orbán ställer sig Mats Knutsson och säger att så här, det spelar stor roll.
Ja,
it's a big,
det,
pretty big deal.
Exakt, det säger han i alla fall. Klockan 13 idag. Då
ska man rösta.
Nej.
Nej.
Då samlas Ungerns parlament, och det är en hel radda saker som de har på det här första mötet då efter vinteruppehållet.
Fastställande av dagordning.
Det kan jag mycket väl tänka mig är typ den första grejen kanske.
Brukar ju vara där.
Man brukar
inte
ta den i mitten.
Nej, precis.
Nej, det blir
precis.
Lite svårt. Enligt SVT då, som har gjort ett försök att liksom skriva ut hela dagordningen för det här mötet, så kan det bli någon gång mellan klockan 16 och 18.
Okay.
I eftermiddag, som frågan då om Sveriges medlemskap tas upp.
Beroende på hur lång tid tidigare punkter tar då.
Exakt, och det finns ju, de har gått in ganska grundligt på det där. Det tyckte jag var toppen med liksom hur länge alla får hålla repliker och hur lång tid kan det ta då och sånt där.
Så de redovisar hur man räknat där för att komma fram från 16 till 18 eller så.
Ja, precis. Ja. Mm. Så det kan jag rekommendera om man är liksom intresserad av mer detaljer kring det.
Och det är ju du som ju också mejlat NATO förra veckan.
Ja, det gjorde jag.
För ett litet spörsmål. En sån officiell NATO-press.
Ja.
Att du ändrar. Man kan väl fråga.
Ja, men det går ju så snabbt att mejla.
Ja. Har du fått svar där?
Jag fick svar, men jag fick ett väldigt tråkigt svar. Alltså det jag frågade var ju bara så här: hallå, vad har hänt med de här turkiska pappren? Har de kommit in?
Det var ju lite roligt, för du frågade ju dig det högt i kontorslandskapet. Hallå, hur är det med det här? Ingen har någonsin tänkt på det riktigt.
Nej, men jag tyckte bara det var konstigt att man inte har hört något om
nej,
det.
Nej, du här, har ju rätt.
Är pappren klara?
Ja,
ligger de i Washington?
Du,
då mejlade jag och frågade det. Och då svarade NATO att...
Hej, det är NATO.
Exakt, precis.
Hoppas allt är bra med dig.
Ja.
Till din fråga, vad sa de?
Då svarade de på engelska, jag kommer inte ihåg vad de skrev, men typ, vi hänvisar till turkiska och amerikanska myndigheter.
Okay.
Och då så kände jag, Vad tråkig är jag.
Kan ni hjälpa mig med kontakt till Turkiet? Vidare
kan du inte bara, frågan. Jag kan inte bara skicka det här mejlet då till rätt person. Hur ska jag kunna veta? Ja. Nej, men jag tyckte det var lite ändå. Det är ju NATO-papper jag frågar om. Ja. Ja. Strunt samma, de hänvisade och jag har inte mejlat någon mer. Vi får se om det blir så. Men om parlamentet röstar ja i alla fall, då skickas protokollet då till Ungerns tillfälliga president, Laszlo Köver. Mm. För en av, nu blir det en litet sidospår här, men en av de tidigare punkterna på mötet innan man kommer till omröstningen, det är nämligen att den nuvarande presidenten då, Katalin Novak, ska lämna in sin avskedsansökan.
Ja, det är den biten också.
Det är den biten, och det handlar om att hon och landets justitieminister då tvingas avgå som en konsekvens av en pedofilskandal.
Ja.
Som också har lett till stora protester i Budapest igår, faktiskt. Vi ska inte gå in jättemycket mer på det, men det handlar om, kan man säga, att presidenten har då benådat en vice föreståndare som har dömts för att ha försökt dölja sexuella övergrepp mot barn på ett hem för föräldralösa barn. Mm. Så det är liksom en hel historia i sig.
Det kan man tänka sig dominerar liksom nyhetsflödet i Ungern.
Ja, verkligen. Precis, och de här protesterna och allt som var igår. Men i alla fall, Ungerns tillfälliga president då kommer att få det här pappret. Och sen har han 5 dagar på sig att underteckna beslutet. Och sen ska det då skickas med det berömda flyget till Washington och lämnas till USAs utrikesdepartement. I Finlands fall, då tog det 3 dagar.
Okay.
Så bara som man har liksom mellan tummen och pekfingret. Mm, precis. Men alltså då, mellan 4 och 6 i eftermiddag så väntas de rösta i Ungern.
Då känner jag en tjej som kanske sitter vid någon livestream och försöker följa det.
Jaha, du, det ska jag göra samtidigt som jag springer i tvättstugan.
Karlastaden, Linnea, det är ju hett omdebatterat där hur det ska bli. Det är ju så att AB Framtiden, det här kommunala bolaget, köpte ju tomträtter för drygt 1 miljard. Det här har du pratat om här i nyhetsshowen.
Ja.
Och med en liten speciell deal där, att man kan sälja tillbaka, eller att de kan köpa tillbaka det.
Precis.
De säljarna senare då till liksom en ganska bra peng då. Eller liksom en bra deal. Ja, ni hör att jag är lite luddig kring det. Det är för att vi ska prata mer om det med vår politikreporter Etsas Yusuf här. Det har ju varit jättehård kritik liksom från oppositionen. Att man rundat demokratin när man gjort den här delen. Man har liksom inte varit öppen.
Nej, det har varit citat som man har varit så... Jaha, vad är detta då?
Ja, men mustiga citat som dels då Etsas varit liksom mottagaren av då, för att det är ju han som intervjuar alla de här.
Förmedlaren av.
Ja, men precis. Och han är ju liksom mitt i detta som reporter. Den här liksom ganska hetska stämningen som verkar råda. Vi ska pejla av där med Etsas hur det låtit i Göteborgspolitiken och hur framtiden ser ut då för den här hett omdebatterade dealen i Karlastaden. Häng kvar så är Etsas med om en liten stund. Ja, nu är han här, morgonens gäst. Det är alltid ett nöje att liksom man känner att man ska få veta liksom hur snacket går i Göteborgspolitiken. Och det brinner jag att få höra om när dagens gäst är här. Ett storbråk pågår ju, får man väl ändå kalla det, i Göteborgspolitiken om Karlastaden. Det kommunala bolaget Framtiden, AB Framtiden, har köpt byggrätter för drygt 1 miljard då i Karlastaden. Och kritiker menar att de rundat demokratin och att stan finansierar miljardärer som gjort bort sig. Men Framtiden själva, de är säkra på att man gjort en bra affär och följt reglerna då. Heta känslor och hårda ord alltså. Och här för att guida oss igenom vad som sagt så hänt har vi då GP:s politikreporter Etsas Yusuf. God morgon, Etsas.
God morgon, god morgon. God morgon.
Måste ändå fråga hur det var i lokaltrafiken i morse för dig.
Nej, men jag såg ju pushen, så jag var smart nog att gå upp till Masthugget och ta 61an. In till Järntorget.
Där har ni en människa som liksom inte lämnar någonting åt slumpen.
Nej.
Utan är förberedd.
Jag är ju också sån som brukar kolla SMHI ganska reguljärt också. Så,
Ja, jag glömde kolla idag. Vad stod det?
Det stod, ja men det ska nog vara bara grått hela dagen.
Ja.
Och någonstans mellan 1-4 grader under.
Jag kan bekräfta det, för jag tror att vi är lite, lite själsfrände på något sätt. Jag känner ett släktskap med dig just i det här att kolla SMHI väldigt mycket.
Tror du det är en killgrej?
Jag vet inte. Det kanske är något annan gemensam nämnare vi har där. I alla fall, nog om det. Karlastaden, tomträtter, kommunen har köpt, eller byggrätter ska jag säga. Nu får vi fel här med en gång. Kommunen har köpt så kallade byggrätter i Karlastaden. Om vi bara börjar där, vad är det? Vad är det man har köpt?
Alltså byggrätter är ju egentligen det som man har rätt att bygga enligt detaljplanen, och i Karlastaden så är det ju kontor, bostäder, hotell och butiker liksom.
Mm.
Men Karlastaden är ju en flexibel detaljplan som det brukar kallas, så egentligen så får man skruva på det hur som helst.
Okay.
Så det som är kontor får bli bostad och det som är bostad får bli kontor. Det är egentligen upp till den som bygger.
Kan man bygga liksom ett nöjesfält om man vill också? Eller hur flexibelt är det?
Alltså nöjesfält, det beror väl på. Det skulle väl bli ett nöjesfält inomhus då. Men ja, det kan man ju i praktiken. Alltså vill någon bygga ett kasino där inne så får man väl det.
Men, eller, ja, det var ju sidospår av mig att börja prata om nöjesfält liksom, kände jag. Men alltså bara innan vi liksom går in ännu mer på det där, hur skulle du liksom beskriva stämningen i Göteborgspolitiken kring den här dealen? För att det känns ju som att det råder ett väldigt högt tonläge liksom, mellan opposition och styre.
Jo, men nu var det ju typ nästan en månad sedan den här affären blev klar.
Mm.
Och jag minns när det här pressmeddelandet kom, då var det vår ekonomiredaktion som skrev om affären i första hand, men att jag liksom mässade ut massa olika politiker och bara ganska förutsättningslöst bara såhär, vad tänker ni?
Mm.
Och så efter några timmar då liksom small det till, men det är precis som du säger, det är ganska heta känslor, och det som är förvånande är väl att det inte riktigt har lagt sig, utan nu har det gått en månad och de är liksom fortfarande lika irriterade som de var dag ett.
Mm.
Och tvärtom upplever jag att det är fler och fler som hakar på, alltså dag ett så var det typ Centerpartiet och det lokala partiet Demokraterna, och nu är det liksom alla oppositionspartier är lika arga, upplever jag.
Mm.
Mm. Men den här dealen, om vi ska liksom försöka reda ut lite vad det handlar om, den är lite uppdaterad, eller uppdelad ska jag säga. Det är två kvarter som man då har köpt helt och fullt. Det är klart liksom. Från då de här bolagen Doxa och Balder. Men fyra av kvarteren har den här klausulen då, som mycket handlar om att Doxa och Balder då kan få köpa tillbaka dem. Och det är ju den biten då som har fått en viss kritik. Vad är den främsta kritiken? Vad handlar det om?
Ja, men, om vi börjar med affären, det är sex kvarter, och AB Framtiden då, som är allmännyttan i Göteborg, det är alltså Poseidon, bostadsbolaget, familjebostäder. De har köpt in sig i sex kvarter, två av dem, precis som du säger, har de köpt 100% av, och så resterande fyra har de köpt 67% av, tror jag. Och där får då Balder och Serneke, eller Doxa som numera äger Serneke, de får köpa tillbaka den här innan 1 oktober 2027 till samma pris som de har sålt dem för, fast med uppräknat 50% av KPI. Alltså det blir ju liksom kostnadsökningarna, indexeringen.
Mm.
Och det betyder i praktiken att de får köpa tillbaks till ett billigare pris egentligen. Alltså kommunen förlorar pengar på den där klausulen.
Mm.
Mm.
Och det här har ju vissa i oppositionen menat att kommunens bolag då, att bostadsbolagen här agerar bank åt de här fastighetsbolagen. Att just nu så byggs det inte så himla mycket. Liksom inflationen gör det jobbigt för många av de här fastighetsbolagen.
Mm.
Och att kommunen går in då och håller den här marken under den tiden, och 2027, 1 oktober, ja men då kanske det är ett bättre läge och folk vill kanske köpa bostadsrätter, det kanske är billigare att bygga.
Mm.
Då kan de köpa tillbaka den här marken till samma pris som de har sålt den för.
Mm.
Och det är det här som dels är en av liksom konfliktytorna i den här affären. Mm.
Ja, det finns ju en del till som vi kommer till, men vad säger AB Framtiden då? För du har ju pratat med deras vd där. Mm. Hur argumenterar han för den här dealen?
Ja, men grejen är att AB Framtiden menar å sin sida då att de här två kvarteren som de ska bygga, som de har köpt 100% av, det är, tror jag, ett 27-våningshus och ett 17-våningshus som ska byggas där vid Karlastaden.
Mm.
Och där har de planer att bygga bostäder, drygt 400 stycken. Och då menar de att de har fått tag på de här typ 125 miljoner kronor under det bokförda värdet. Och så bedömer de att de kanske förlorar drygt 30 miljoner på det här andra upplägget för de andra fyra kvarteren. Mm. Och då menar de att så här, men vi, enligt vår uppfattning så går ju vi plus på det här och därför är inte det här en dålig affär. Och
att de tycker att det är en bra deal. Liksom.
Ja, precis. Ja. Och, så de menar också så här, hade vi inte gjort det här upplägget där Serneke och Balder får köpa tillbaka de här andra fastigheterna inom den här tidsperioden, ja, men då hade det nog inte blivit en affär och liksom, vi vill verkligen komma in i den här nya stadsdelen och få bygga lite hyresrätter och då är det det här man får göra för att få komma in där.
Typ en paketdeal lite grann.
Precis, ja. Precis.
Mm. En förhandling.
Precis, och de hävdar ju att så här, den där återköpsklausulen, det har varit en förutsättning för att ens få loss den här dealen och ja, men det är deras, liksom, det är deras förklaring.
Varför vill man så gärna in i Karlastaden då från kommunens håll?
Ja, men deras resonemang är ju typ sådär, vi har ett uppdrag att bygga blandat och vi ska liksom på sikt så ska ju de leverera 2300 bostäder om året och då menar man att det här är ett sätt att leverera på det uppdraget men också leverera på att kunna få in hyresrätter i en attraktiv stadsdel som ändå liksom, ja, alla vet ju Göteborg liksom vad Karlastaden är, det är ju ändå liksom... Mm. Har marknadsförts som en liksom flådig stadsdel som kommer att vara exklusiv och Karlatornet är ju klart nu så de ser väl ett skäl här att komma in från kommunens sida då och bygga allmännyttiga bostäder.
Mm. Just det.
Vi har ju den här som vi var inne på lite grann också då, alltså demokratiaspekten som det talas om. För Centerpartiets då, Emily Bönfors, hon säger att det faktiskt är skamligt att man då har gjort vad hon beskriver som då årtiondets största fastighetsaffär genom att runda demokratin. Hur menar hon att man har rundat demokratin?
Ja, men AB Framtiden är ju ett kommunalt bolag, precis som typ Liseberg och Göteborg Energi, och de ägs ju i grunden av kommunen. Och det som har hänt i den här affären är att den har liksom förhandlats under ett halvår och ingen har känt till det, eller väldigt få personer har känt till det. Och då har man hävdat liksom sekretess genom bland annat det som kallas för insiderlagen, och då är det liksom ett få antal personer som får känna till den här affären. Det har gjort att frågan har aldrig lämnat AB Framtiden, alltså själva bolaget. Och vissa av kritikerna här menar att eftersom det här är en väldigt tung affär, den är av principiell betydelse, så borde den ha kommit upp till ägaren. Eller ägaren borde fått kännedom om det, och ägaren är ju kommunen då. Mm. Och ytterst så menar man att det här är en fråga för kommunfullmäktige.
Mm. Som är, att politikerna liksom, borde liksom fått beslut om den.
Precis. Mm.
Men Framtiden menar mer så här, det här ingår i vårt uppdrag ju, typ, att göra den här sortens deal, så vi måste inte informera.
Och till saken hör också att i Framtidens styrelse, där sitter det ju politiker från nästan alla partier, förutom just Centerpartiet. Så de har ju verkligen inte haft kännedom om det alls.
Men sen, det är för att de inte har så stort mandat.
Precis.
För det är så baserat på mandat man får de här posterna i olika styrelser.
Typ. Och viss förhandling mellan olika block och sådär.
Men det är inte så många som har röstat på Centern i Göteborg, är liksom en förklaring till det då?
För att det är ett ganska litet parti i Göteborg.
Ja. Men för att just det där att de sitter i styrelsen, flera partier i oppositionen då, för Framtiden, att Jonas Attenius läste ju att han reagerar ju med att liksom, då förutsätter jag att de liksom kommer avsätta sina styrelseledamöter då, som inte har liksom fört det här vidare. Att han slår tillbaka ganska hårt mot oppositionen, ungefär som jag tolkar det, bara hallå, ni hade visst kunnat veta det här, för ni har ju representanter med i styrelsen, då får ni skylla på dem. Eller är det en rätt tolkning?
Ja, alltså det är ju väl lite så här två olika historieskrivningar här. Mm. Han menar, hallå, ni har ju representanter i den här styrelsen. De har liksom godkänt den här affären. Och hade det varit en dålig affär, ja men varför har de då godkänt den då? Då borde ni ju ifrågasätta liksom era ledamöters kompetens.
Just det.
Och oppositionen säger å andra sidan, ja nej men vänta där, det är inte riktigt så enkelt. Och så hävdar de lite att Framtidens vd har vilselett styrelsen också och inte liksom haft alla korten på borden.
Mm, det är ett riktigt bråk ändå.
Ja, precis. Och då blir det liksom, man, som utanför så blir man ju inte riktigt helt klok på vad som är rätt här, eftersom bägge liksom de här historiebeskrivningarna skiljer sig så radikalt.
Ja, för att, men du har också skrivit en artikel som handlar om att liksom Göteborgs mäktigaste tjänsteman, som är statsdirektören Eva Hessman, att hon anser sig ha blivit rundad av Framtidens vd Terje Johansson. Mm. Så att det också finns någon sorts konflikt vad det verkar mellan de här, de två som inte är politiker då.
Ja, och Eva Hessman är också, hon är dels en statsdirektör, men hon är också genom den rollen så är hon också vd för något som heter Stadshus AB. Mm. Och Stadshus AB är liksom ett moderbolag till alla bolag som finns i kommunala sfären i Göteborg. Och det är...
Så framtiden är liksom under det bolaget?
Precis. Ja. Och, då, och det där är ju ytterligare liksom formalia. Att man liksom hävdar, ja okej, men enligt aktiebolagsstiftningen så borde man informera sitt moderbolag åtminstone om det ändå ska inte ska upp till kommunen hela vägen. Och hon är ju vd där och hon... Så här, från framtidens sida så säger man, vi frågade, vill du få insiderinformation? Och hon avböjde, så står det ju liksom i en skriftlig logg.
Okay.
Mm. Men hon verkar inte dela den här uppfattningen. Och för 2 veckor sedan så var det ett extra möte med anledning av det här stora liksom bråket i Stadshus AB. Och där så ska Eva Hessman ha sagt, påstås det då, det här säger ju bägge politiska sidor att det här ska ha hänt, så därför har jag liksom skrivit det. Men hon ska ha anmärkt på något sätt på hur Terje Johansson, då vd för AB Framtiden, anser att det här har gått till. Och det ska hon ha liksom i protokollet lämnat en anmärkning kring. Men det protokollet blir inte offentligt förrän som några dagar till. Utan det enda jag har fått höra är från de här politikerna som var på mötet att ja, hon sa att hon blev rundad. Och till mig så ville inte hon ställa upp på intervju. Så det är bara...
Ja, du väntar ganska spänt på det protokollet nu då, förstår jag.
Precis.
Ja, det, alltså, det är så spännande med alla de här intrigerna, att man får den här inblicken och hur mycket som ligger bakom de här affärerna och liksom, alla relationer däremellan. Men vi var väl där också lite det här med att oppositionen, alltså Moderaterna, de går ju på ganska hårt nu så här i sociala medier också om hur det här har skötts ur ett demokratiperspektiv. Det är lite så Muteborg 2.0 nästan. Eller hur skulle du beskriva det? Vad är det de har gjort?
Ja, men i förra veckan så la de upp 2 inlägg på sina sociala medier som mer eller mindre indikerar, eller man skriver faktiskt att det är goa grabbar som gjort upp bakom stängda dörrar och att det här påminner om liksom det gamla Muteborg.
Ja, de använder det ordet.
Precis,
ja.
Precis. Goa grabbar tror jag att de skriver specifikt och även Muteborg. Och det är 2 bilder, i den ena så är det liksom 6-7 porträttbilder på några gubbar och tjänstemän.
Typ politiskt. Animerade små gubbar typ. Alltså, var det den bilden?
En av bilderna är animerade gubbar och då föreställer de 3 ledande företrädarna för det rödgröna styret i Göteborg. Ja. Och det är Daniel Bernmar, Vänsterpartiet, Jonas Attenius, Socialdemokraterna och Karin Pleijel, Miljöpartiet. Ja. Och där ser det väl typ ut som att S och V-företrädarna, de 2 männen, typ är väldigt glada och high-fiver typ. Och sen så ser man en liten ledsen Karin Pleijel i bakgrunden. Och då är det liksom så här, i det rödgröna styret så får inte kvinnorna vara med typ.
Det är det de spinner på. Okay.
Och det här har ju lett till kritik på den sidan som är kritisk till affären. Alltså Centerpartiet har gått ut och anklagat Moderaterna för misogyn kommunikation. Och då menar också Centerpartiet att ja, men Moderaterna har ju företrädare som har medverkat i den här affären till skillnad från Centerpartiet som inte sitter i framtidens styrelse. Och nu försöker de sopa sitt egna ansvar under mattan lite med att missrikta kommunikationen till att det här skulle handla om män.
Aha, okej.
Okay. Ja, men lite sådär. Moderaternas svar på det här, det är att på sociala medier där får man ta ut svängarna och det här ska liksom inte tolkas som ett sånt där reguljärt debattinlägg i debatten som sker liksom i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Men, det är bara en liten instapost typ.
Ja, precis.
Ja, okej. Okay. Men ja, om vi liksom återvänder lite då till själva affären.
Vi kan väl ta det här med i fullmäktige, tänker jag.
Ja, ja.
För där försökte väl oppositionen stoppa den här affären?
Ja, eller i
kommun, och få den granskad.
I kommunstyrelsen, och det här var ju onsdags liksom. Mm. Och där vill man ju pausa affären och få den granskad och se så att allting har gått rätt till. Problemet är bara att i kommunstyrelsen så har de rödgröna, det som är styret här, majoritet. Så det förslaget blev ju nedröstat. Men i kommunfullmäktige så har man inte majoritet. Och det, här är vi återigen i Centerpartiet. Centerpartiet är liksom en... De har ett biträdande kommunalråd, Emelie Bönfors. Och då saknar man rösträtt. Mm. Och det är ju också i förhållande till deras storlek. Så då menar oppositionen, ah, men nu har vi ju en majoritet i fullmäktige här. Mm. Varför låter vi inte frågan gå upp dit? Och ja... Det blir ju också en slags politisk liksom, sådär, berättelse, eller 2 olika berättelser ställs mot varandra.
Mm. Men kan det bli så att det kommer till fullmäktige?
Det är ju möjligt. Vi får se lite vart det bär av nu. För att det jag hörde i förra veckan var ju att affären kommer att liksom slutföras här i dagarna. Att betalningen är på
bråda
gång.
Dagar.
Ja, och de hävdade liksom då att så här, men det kanske sker redan under förra veckan. Att pengarna liksom skickas ut. Mm. Att affären blir helt fullständig. Och då är det väl inte så mycket att göra åt om pengarna redan betalats ut.
Nej. Mm.
Och grejen är typ så här, om man vill få upp ett ärende i kommunfullmäktige, vilket varje ledamot i kommunfullmäktige kan, då kan man lägga en motion. Men en motion tar väldigt lång tid innan den kommer upp i kommunfullmäktige. Mm. Alltså det kan ta typ allt från liksom ett halvår till flera år liksom, om den verkligen fastnar i
byråkratin.
Precis.
Mm. Ja. För alltså det pratas om så här demokratiproblem och att kommunen springer miljardärernas ärenden då från oppositionen, men typ så Daniel Bernmar från Vänsterpartiet, han säger att så här, det här är en fiskeexpedition kallar han det, för att liksom hitta konstiga fel från oppositionen snarare än att liksom diskutera själva sakfrågan, alltså typ vad man ska bygga i Göteborg och sådär. Jag vet inte, så här, är det här mycket politik eller är det också en väldigt ovanlig affär, eller går det att säga någonting om det? Alltså är det i paritet med affären typ, det livet som har blivit?
Det är ju verkligen jättesvårt att säga faktiskt som mm. liksom, men uppenbarligen så är det ju så att vissa har uppfattat affären som liksom konstig och liksom tycker att det finns frågetecken kring den. Men det är ju en tolkningsfråga. De tolkar ju det här väldigt olika. Vissa tycker att det här borde kommit upp i kommunfullmäktige mm. eller på en högre nivå just av att det är så pass mycket pengar och det liksom just finns de här klausulerna som uppfattas som kontroversiella av vissa.
Mm.
Å andra sidan så liksom Daniel Bernman, han säger det med fiskeexpedition, då menar ju han att argumenten från oppositionen spretar. Alltså är det att det bostar upp i fullmäktige? Är det att det är den här återköpsklausulen?
Mm.
Är det att vissa fick information om den inom ramen för den här insiderlagen? Mm. Vad är liksom problemet? Och det andra han också anmärker på är väl att Det är ju inte liksom det rödgröna styret som har beslutat om den här affären, utan det är ju nere i bolagsstyrelsen och där finns ju alla de här partierna med, och det är liksom det är väldigt svårt att anklaga styret, menar han då, för att ha genomfört den här affären.
Mm.
Mm. Ja. Men några dagar kvar då tills det här protokollet blir offentligt.
Mm. Mm. Så får vi se om det är så spännande som vissa av de här politikerna hävdar.
Mm. Mm. Vad tror du händer annars? Eller så, det är det som är närmast förestående.
Alltså i fredags hade de också ett sånt där extrainsatt möte med anledning av bråket, och då ska det ha diskuterats liksom, vad kommer det bli för hyror i de här kvarteren då som kommunens mm-hmm. bolag ska bygga.
Ja, den och, de äger helt själva. Precis. De två. Ja.
Precis. Mm. Och ja, det får jag väl ringa på här under dagen och se vad de är beredda att säga, men vad som är liksom klart är ju att köper man för de priserna i den nyproduktion, då blir det ju sällan billiga hyror. Det vet ju alla liksom som ser nyproduktionen komma ut på marknaden i Göteborg.
Mm.
Hyresrätter som är nya har ju inte billiga hyror, och är det i Karlastan så kanske det är ännu högre. Liksom.
Mm. Och sen ska de bygga i så gammal stil också. Blir det liksom ett 17 våningar högt landshövdingehus eller hur ska det se ut? Liksom?
HB Framtiden har ju pratat om att de ska börja bygga någon slags så här koncepthus som förhåller sig till liksom någon slags göteborgsk klassisk stil, alla landshövdinghus. Och jag ställde den här frågan till Framtidens vd häromdagen, och att jag upplevde att han började liksom så här lite skruva på sig och sådär, nej men man vill ju inte påverka innehållet genom att komma in med nya och sådär, han svarar inte rakt på det, men jag tolkar ändå att det lutar mer mot nej än ja.
Okay.
Ja, du har en del att stå i Etsas Yusuf, som är vår kollega på GP som bevakar politiken och byggandet här i stan. Tusen tack Etsas för att du kom hit den här morgonen.
Tack
själva.
Thank you. Det är nyhetsshowen, ny vecka, nya tag, måndag 26 februari. Och när vi ändå är på temat Göteborgspolitik.
Ja!
Ja, det är ju fler saker som det stormar kring. Det är inte bara det med Karlastaden utan också om SFI. Det kom en nyhet igår eftermiddag här på GP om att Göteborg sagt upp alla avtal med SFI-företag.
Ja, då undrar man genast, ska vi inte ha det längre eller vad händer?
Ja, precis. Ska inte svenskar få, eller liksom invandrare få lära sig svenska? Ja. För det är ju det står för, om någon inte vet det. Svenska för invandrare, SFI alltså. Vill ni inte det, rödgröna styret?
Mm.
Tycker ni att liksom alla bara ska tala olika språk i den här
stan? Det ska bli svårare att förstå.
Det ska bli svårare att förstå. Mm. Är det det som är vision för 2025? Nej, men det de vill då, det rödgröna styret här i stan, det är att kommunen ska ta över ansvaret.
Mm-hmm.
För att det var det tidigare alliansstyret för ett gäng år sedan här, alltså Moderaterna, Liberalerna, KD och Centern, som bestämde att bara 25% av vuxenutbildningen och SFI skulle få bedrivas av Göteborgs stad.
Mm-hmm.
Och att resten, alltså 75%, skulle ut på privata aktörer. Och att man puttade ut det där, okay, liksom.
Ja,
men för att det skulle vara mer kostnadseffektivt ungefär liksom, och det skulle finnas en valfrihet som man skulle handla upp liksom.
Mm.
Men det är det som man vill ändra på nu då från styrets sida, och då är det Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet. Hon är ordförande för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, och det är Vänstern tillsammans med S och MP som ligger bakom det här då. För hon säger att det är liksom helt absurt, tycker hon, att man måste köpa in 75% av utbildningsplatserna då av externa aktörer. Man måste liksom ta tillbaka kontrollen över SFI.
Ah, okay.
Öka kontrollen över SFI-undervisningen är det man vill göra. För det som har varit så här, en bakgrund till det här, det är att sen man pytsade ut det på privata aktörer så har det kommit en del rapporter över, om att det har varit körigt på en del utbildningar. Vi på GP rapporterade i början av 2022 till exempel att flera lärare slutat då hos en aktör som upphandlats av kommunen, där man då liksom, att det var prislappen som fick styra i upphandlingen, ska man ju välja det billigaste budet liksom.
Mm.
Och då lämnade de in en jättefin prislapp på det liksom, vann den upphandlingen, men sen började lärare säga upp sig, SFI-lärare alltså, för det var för stressigt, hiskelig arbetsbelastning. Så en som vi pratade om då.
Ja.
Ja, och att liksom, den här personen, han sa att han kunde liksom inte ha ett normalt liv. För det var så jäkla mycket att göra då.
Oj!
Ja, och alltså, då var det Axel Darvik från Liberalerna. Liberalerna som ju var med och drev igenom det här. Sen var det liksom att Axel Darvik hade tillträtt efter
just det,
den upphandlingen, ja, i det fallet.
Men det var,
men
hans
i alla fall,
parti var med.
Det var hans parti, och han sa själv att det liksom varit ett race mot botten när det gäller priserna för upphandlingen och att de liksom dumpades ner. Och han sa, citat, att SFI-undervisningen fungerade inte bra som den ser ut idag. Kvaliteten är inte tillräckligt hög.
Mm.
Så det är ändå bakgrunden att det, ingen var så nöjd med,
nej,
hur det blev.
Nej.
Kan man nog ändå sammanfatta det som. Det blev liksom inte perfekt, och inte minst lärarna hamnade i kläm då med den här stressiga arbetssituationen. Och nu är det just arbetssituationen som Maria Brynolfsson från Vänstern då liksom hänvisar till, att den är ohållbar för att liksom undervisningstiden har gått upp så mycket. De har så mycket lektioner, typ, lärarna, liksom, så de hinner inte med. Men varför blir det bättre bara för att kommunen ska göra det då?
Ja.
Undrar vi på GP.
Ja.
Frågan ställs till Maria Brynolfsson, och då säger hon att det, hon säger så här, det blir en mycket mer sammanhållen utbildningskedja när kommunen har både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen, och man kan skapa kombinationsutbildningar och fånga upp elever på helt andra sätt.
Mm-hmm.
Den är lite svårdechiffrerad.
Ja, hon menar liksom att man kan, det är lättare att jobba ihop de två då.
Ja, på något sätt. Och då får man en liksom bättre helhetsutbildning, de här eleverna då, liksom, och det blir mer effektivt på så sätt. Men det här är ju då liksom tråkiga nyheter för alla de här företagen som bedriver SFI.
Just det.
Som har vunnit upphandlingar och så vidare. Kuben Utbildning, Kuben med C, heter ett företag. Och där säger Åsa Lundberg som är utbildningschef där, att liksom i princip all personal på deras företag kommer behöva sägas upp. Och att det här liksom, det är helt förfärligt för dem. Det är 72 personer som jobbar där, och den stora huvuddelen av dem kommer att vara tvungna att sluta nu då. De har 1200 elever där som de ska liksom flytta nu då till andra skolor under hösten.
Mm.
Och de kanske är mitt i utbildningen och det blir, riskerar att bli rörigt, säger Åsa Lundberg. Eleverna behöver större trygghet i sina studier. Vi hade behövt lite längre tid på oss för att kunna förbereda dem så bra som möjligt. För de fick så här, strax innan midnatt en fredag i februari, så där artikeln, så kom det här beskedet då.
Oj!
Ja, ganska plötsligt, för så som de har upplevt det då.
Ja.
Att de...
Och till hösten så tar det slut liksom.
Ja, för det finns en 6 månaders uppsägningstid.
Mm.
Och än så länge vet man väl inte exakt vart alla elever ska ta vägen då, utan det, som jag förstår det, ska man titta på då. Men det ska finnas kvar en del privata aktörer. Kommunen ska inte ta över allting. Men oppositionen då, de är skeptiska ändå. Mm. Även om det finns kvar en del privata aktörer. De ifrågasätter varför det skulle egentligen bli bättre bara för att man gör på det här sättet. Moderaterna, Demokraterna som har tillkommit då, och Liberalerna, de påpekar liksom att dels att valfriheten minskar för alla som vill plugga SFI, att man tidigare då kanske kunde välja mellan olika leverantörer av språkutbildning. Och dessutom så ökar kostnaderna samtidigt som kvaliteten inte förbättras, säger de. Det får man väl se om kvaliteten förbättras, men de tror inte det i alla fall.
Nej.
För att det kommer att bli dubbelt så dyrt. Det står i vår artikel att kostnadsökningarna är på mellan 40... Nej, inte dubbelt så dyrt, det stryker jag, utan kostnadsökningarna är på mellan 44 och 87 miljoner kronor per år enligt förvaltningens egna siffror.
Så är det ju liksom, menar de inflationen då bara, eller?
Ja, men att man tar över regin då för, för de här utbildningarna. Och Anders Svensson från Moderaterna, som är andre vice ordförande i den här nämnden, som även Brynolfsson från Vänster sitter i, skräder inte orden då när han säger att det är häpnadsväckande och oansvarigt att man gör så här. Det är väldigt sorgligt det här, säger han. Jag förstår inte vem vinnaren blir. Och de vill istället då, Moderaterna, Demokraterna, KD och Liberalerna, att man ska liksom göra om upphandlingssystemet, att man utgår från kvalitet, som de säger.
Mm-hmm.
Alltså typ, vem erbjuder bäst utbildning, det ska vara steg ett. Sen går man och tittar på priset.
Just det.
Och det, så har det tydligen inte varit då.
Nej.
Utan det vill man fokusera på så att det blir bättre kvalitet.
Ja, okay.
För alla verkar ganska överens om att kvaliteten...
Det har inte varit toppen.
Det har inte varit toppen.
Nej.
Det finns förbättringspotential. Mm. Och de ska lyfta den här frågan i kommunfullmäktige då, eftersom där är majoritetsförhållandet ett annat än i nämnden. Så det kan bli så. Ja, det är det här igen liksom. I nämnden, där har styret med sossarna och vänstern och Miljöpartiet bestämt det här, att detta ska ske. Men i kommunfullmäktige så är styrkeförhållandet annorlunda, och då ska det upp där. Och Anders Svensson säger att jag tror att gemene göteborgare på gatan känner att ja, det känns rimligt att de skulle köra över styret då i fullmäktige. Och på något sätt riva upp det här beslutet, antar jag. Det vet jag faktiskt inte vad som händer.
Nej.
Om de vinner där. Får väl ett sats komma hit igen.
Ja, förklara det.
Men ja, gemene göteborgare får väl höra av sig till vår debattsida på GP kanske.
Ja.
Om man inte känner igen sig i hur man beskrivs av Anders Svensson från Moderaterna.
Insändare kan man skriva.
Ja, du, det är livat på GPs insändarsida.
Ja, det är det.
Ta del av den gärna om ni vill ha... liksom lite drag under galoscherna.
Mm.
För det kan vara ganska högt i tak där ibland. Ja, så liksom ännu ett drama den här gången om SFI i Göteborgs stad.
Varje år läser jag på DN, så reser tydligen tusentals män till Inisawa för att delta i stadens nakenfestival.
Mm.
Och det gör de med förhoppningar om att få ett års lycka.
Jaha, är det lite skrock?
Det verkar som att det är någonting liksom som hänger ihop där. Och nu då, efter mer än 1250 år, så efter den första festivalen då, så har kvinnor fått vara med.
Oh.
Tänk om kvinnor kan få lycka också, vara trevligt.
Precis, de har dratts med en jävla massa otur i Japan då.
Ja, precis.
Det är därför ni inte har så lika bra lön som oss.
Ja, vilken otur. Ni var inte på nakenfestivalen.
Ja, vi kanske skulle gått på nakenfestivalen. Ja, men vi får ju det.
Ja, men i årets festival i alla fall, den gick av stapeln i torsdags. Och bland de då nästan nakna männen, skriver DN.
Nästan nakna.
Mm, endast iklädda pannband och ett litet höftskynke. Så det verkar inte vara helt naket då. Nej.
Pannband tycker jag, om du bara har bara det.
Det är naket.
Då tycker jag ändå att man kan kalla det för naken.
Ja, det skulle jag också säga.
Däremot höftskynke, nej.
Nej.
Då är man inte naken,
nej,
tycker jag.
Nej, jättebra.
Faktiskt.
Tack.
Så det är bara en helt vanlig festival.
Absolut. Precis.
På så sätt.
Pamband var ju ett tag sedan man hade på festival, men alltså här i Fannevik hade ju ett pamband på Way Out West år, vad det nu var för någonting. Jag nej, bara ser var... den bilden framför mig. Men hon hade ju kläder också, vill jag vara tydlig med.
Det vill jag vara tydlig med, ja. Och att det var då det var liksom den hetaste trenden.
Exakt.
Att ha ett sånt
pixie-tjej. Ja. Det kan man se på Instagram. Du bara gå in och kolla i vårt flöde där. Men i alla fall, det gick att se kvinnor här nu då i torsdags. Många av dem bar pamband, läser jag.
Ja, det har varit.
Det har varit,
ja, jag
absolut. Tunna rockar som går ner till midjan och kort shorts hade de tydligen. Så det verkar inte liksom vara så himla. DN skriver också nakenfestival med citationstecken hela tiden. Så att de kanske också har gjort bedömningen att det här är ju faktiskt inte naket.
Nej, men det kanske heter så på japanska typ, eller jag vet inte. Varför ska man ens kalla den det? Men lättklädda festivalen.
Relativt nakenfestival.
Relativa nakenfestivalen.
Ja, precis.
Om man är en hardcore nudist hade man nog blivit besviken.
Ja, det tror jag verkligen.
Mm. Men också stökigt då att bryta en alltså 1250 år i lång killklubb som det ändå har varit där.
Ja,
och det har varit så här nakna killar som går runt och så bara strömmar in massa nakna tjejer som definierar nakna då. Om man definierar naken som att man är bara så ganska lätta tyger.
Vad är vi inne på? Jag menar bara
att det måste varit en väldigt speciell stämning när det har varit bara killar i 1250 år som har varit nakna och sen kommer det nakna tjejer.
Ja,
att det kan nog bli en viss laddning i det.
Men där tänker jag mig också att om de hade varit nakna på riktigt så hade det varit en sån laddning.
Ja.
Kanske mer. Mm. Nu är det ju ändå typ som att alltså jag menar det här med att ha en badrock och ett par korta shorts, det är ju mer än en bikini till
alltså det har ju typ folk på jobbet i Sverige nu för tiden.
Alltså ni har jobbat att vi råkar trasha hela nakenfestivalen här.
Ja men lite
är
så.
De kritiserades namn.
Jag hade en kollega på P3, alltså på P3 när jag jobbade där, det är ju ändå, det var också typ när jag började där för 7-8 år sedan, det är ju den unga kanalen. Men när man var på nyheterna så var man också på somrarna ibland inne på Ekot då.
Oj oj oj.
Och där kunde det bli
släpp
en krock.
Släpp in P3 Nyheter på Ekot.
Ja, men man var där. Det var inte bara på sommaren då i och för sig. Det var liksom alltid på morgonen så var det en eller två reporter där. Ja. Och då hade jag en kollega som jag kan hålla anonym men som var ganska så young and fabulous. Du vet, som kom in på Ekot med sådana svinkorta sidenshorts med matchande kortarmad skjorta och uppknäppt så och bara såhär, okay. God morgon! och Ekot bara liksom.
Jag kan ändå tänka mig att Ekot har en lite mer klädd stämning.
De har ju typ en klädkod
de har
och
det.
Lite annan bara sinnesstämning
just
där under morgonen. Det har gått topp för den kollegan vill jag säga.
Ja, kul.
Utan att gå in på vem du var så är han känd. Typ nu. Okej, men...
Från en nakenfestival till en annan då.
Ja.
Tillbaka till Japan. Det var i alla fall sju stycken kvinnliga grupper var det som fick vara med på nakenfestivalen i år.
Grupper, okej.
Ja, men jag antar att man kanske kommer i en grupp eller något sånt där. Jag läser att de sprayades med kallt vatten. Och sen...
Det är en del as is tradition.
Jag vet faktiskt inte.
Nej,
det framgår inte. Men de blev sprayade med kallt vatten i alla fall. De lämnade gåvor vid helgedomen.
Mm.
Men de deltog inte då i festivalens höjdpunkt. Så då samlas männen i en grupp och så tittar de på när en utvald... Förlåt mig, jag bara förväntade mig verkligen inte detta.
Nej.
Samlas de i grupp och tittar på när en utvald deltagare rakas från topp till tå.
Aha,
det är
liksom deras så att Beyoncé bokat Way Out West typ. Finalen.
Precis, Shin Otoko kallas det. Och när ritualen då är avslutad så ska den utvalda personen försöka ta sig ifrån scenen till helgedomen samtidigt som deltagarna försöker röra honom. Mm. Och om man lyckas röra den utvalde, det är nu lyckan kommer in, då sägs det att all ens olycka överförs till honom och att man därför kommer få ett lyckligt år. Då vill man ju inte vara utvald.
Nej, det är ju
det låter ju jättedåligt.
Det måste vara ganska lätt att toucha den när den ska springa från en scen till en helgedom. Ja. Man har väl sett lite rörligt på det. Får nästan googla det sen.
Det får man verkligen göra.
Speciell kultur i Japan ändå utifrån ett svenskt perspektiv.
Ja, det här är ovant för oss, kan man säga.
Och springa så här, naken, springa naken så.
Naken och renrakad.
Ja, verkligen.
Len som
ett litet barn.
Exakt.
En nyfött barn springer man och blir liksom föremål för allas otur.
Precis,
då.
Man ska bli också försöka och inte bli tafsad på vägen. För då får man bara allas otur. Arrangörerna läser jag här. De motiverar beslutet att inte låta kvinnor då delta under festivalens klimax, som DN skriver, med då att aktiviteten är för fysiskt krävande.
Ja, de skulle inte orka
jaga den här slätemannen.
Nej, för det kan ju också, jag vet inte, det skulle ju kunna finnas en sån. Alltså om det var en tjej som sprang nyrakad och det var liksom tusen män som försökte ta i henne och skicka över sin YouTube henne.
Nej, det känns inte bra.
Det hade kunnat uppstå situationer i det.
Ja.
Men nu var det snarare det att tjejerna inte skulle orka. De är för svaga.
Ja, precis. Ja. De har inte den fysiken som krävs för att springa bort från män.
Nej.
Verkar det som.
Konstigt, viktig blaming. Ja, jag vet inte. Ja. Väldigt speciell tradition i alla fall, men nu får tjejerna liksom vara där på någon sorts nåder då.
De får vara med lite grann, men glöm inte att de också blir sprayade med kallt vatten först.
Mycket mångfald men svag historisk korrekthet.
Ja.
Det läser jag på svt.se.
Man vill gärna att bägge de två ska vara på en okej nivå.
Ja, precis. Den ena behöver väl inte vara på bekostnad av den andra.
Nej.
Kan man väl känna då. Det jag talar om är en AI-tjänst från Google som har pausats nu för att den skapade felaktiga bilder. Det är SVT som rapporterar om det. Och den där beskrivningen är liksom flera som har sagt att ja, det är så det är med Googles AI-tjänst. Att det är mycket mångfald, men svag historisk korrekthet. Och då har man plockat ner den för den har liksom genererat flera historiskt felaktiga bilder då. Det står att Google då bara 3 veckor efter att man lanserade den här AI-tjänsten har fått plocka ner den. Tråkigt för dem.
Det känns ju som att det är där vi är mycket med AI nu. Det är ju nästan varje vecka är det ju så. Den här chatbotten sa något helt sjukt. Nu är den stängd.
Ja, och det var ju i början att man hörde mycket om att all AI förr eller senare blev liksom bindgalna rasister.
Ja.
Att de drog åt det hållet liksom, och förlorade sig i typ högerextrem retorik. Men nu verkar det ha svängt åt andra hållet då. För att de har blivit helt så liksom woke-febriga.
Ja.
Och liksom gått över styr med mångfalden. För att folk har då försökt generera bilder på vikingar och ett par i Skottland på 1850-talet, står det. Var på Gemini, den här AI-tjänsten då, återgett bilder på svarta människor och icke-vita människor av olika slag då. Även då när man bett AI att skapa en bild på en påve så visade Gemini en icke-vit kvinna.
Okej. Okay.
Och så här, one day kanske att påven är det. Men om man då liksom ska ge en historisk rättvis liksom generell bild av en påve, då är det ju en gammal vit farbror i hatt.
Absolut.
Inte en icke-vit kvinna.
10 av 10 påvar.
Det kan man liksom så här, hur progressiv man är än är, kan man inte gärna hävda att det är generellt hur en påve har sett ut.
Nej.
Trots att påvedömet, 266 påvar har det varit. Samtliga har varit män då. Det stora flertalet vita. Inte alla.
Nej.
Men
män.
Usch, katolska kyrkan. Häng med nu. Tillsätt en svart kvinna som påve. Vad väntar ni på? Ett av inläggen då på X där man ser de här AI-bilderna har visat 2,6 miljoner gånger, skriver de, och det har blivit viralt då. Och på grund av de här historiska felaktigheterna så har man tagit bort det. Och Washington Post skriver att vissa menar att tjänsten är antivit. Ja, då, ja, det är väl en tolkning man kan göra då. Då vet man inte vilket håll man kommer ifrån, om det är det man menar.
Nej, precis.
I alla fall, jag vet också typ att man sitter bara så här: show me a viking, jag vill se en tuff viking. Och så är det liksom en, tycker upp en sån stjärnfamilj från världens alla hörn som är på väg liksom att plundra
en fru en var kyrka. Hemma, en annan fru åkte ut precis, och gjorde detta.
Exakt, och då var mannen hemma liksom i Uppsala medan hans fru plundrade och våldtog och mördade olika präster i Skottland.
Hans fru och hennes flickvän som hon i sin tur hade i det här polyamorösa.
Ja, exakt, delad vårdnad om en katt.
Men då fick hon ett samtal om att hon var tvungen att vabba när de nästan var framme. Så då blev det ingenting med den stormningen.
Antivit propaganda, tycker folk då enligt forskning. Ja, men det är ju lite tokigt i alla fall. Den är ju inte historiskt korrekt. Så mycket kan man ju slå fast utifrån de bilderna. Då. Och Google ber om ursäkt i ett blogginlägg som publicerades i fredags. Och att de säger att Gemini då var väldigt fokuserad på att visa en bred representation av olika människor. Att den blev försiktig även när den fick tydliga instruktioner. Det låter ju lite som att den har fått, ja, men att den har fått lite sån woke-nervositet.
Ja, just det.
Du vet, när man liksom inte vågar. Ja, men så här, det har ändå funnits en ängslighet i Sverige kring vad man får säga och inte säga. Och det verkar ha gått igen i den här AI då. Att man kanske liksom inte, den vågade liksom inte säga att alla plundrande liksom raping and pillaging vikingar som åkte liksom till mot Miklagård på plundringståg var liksom frustande män. Utan i en ambition att vara medveten, en samtids AI,
just det, precis,
så har den tagit det här beslutet då.
Som att ändra tråkigt på fakta.
Ja, precis. Och Google tackar ändå användarna då för konstruktiv kritik. Jag vet inte om det är den här kritiken att den är antivit. Tackar. Och att man ska jobba vidare då. Och då hoppas att det aldrig uppstår pinsamma, inkorrekta, kränkande misstag igen. Så tillbaka till ritbordet då med Gemini.
Ja, för lycka Google till. Eurovision.
Song contest.
Song contest, mycket riktigt. Och Israel har vi pratat om.
Ja.
Så sent som i fredags tror jag, när du berättade vad Israels bidrag hette. Visst var det October Rain?
Så var det, ja.
Heter låten som Israel och public service-bolaget kan då ha tänkt att skicka mot till Eurovision. Som ju faktiskt är i Malmö då i maj.
Ja.
Men nu hotar Israel att dra sig ur.
Det gör de. Okay.
Det gör de, och det säger de att de kommer göra då ifall det är så att EBU, som ju är liksom kingar av Eurovision, där public service,
United Broadcasting Union.
Exakt.
Om jag inte minns fel.
Nej, men jag tror att du har rätt. Om de vill göra ändringar i texten.
Aha.
Till bidraget.
Mm.
Den väntar nu på godkännande av EBU, den här låten.
För vi vet bara titeln, va? Det var, i alla fall när jag pratade om det, så hade man bara fått reda. Det var inga utdrag från själva texten då.
Jag såg faktiskt det på P3 Nyheters Instagram i helgen. Nu har jag inte det framför mig och kommer inte riktigt ihåg allting. Men mitt intryck av att läsa texten var att här går det att göra kopplingar. Mellan låttexten och
just det, men utan att man fick de konkreta exemplen riktigt.
Exakt, det var ju inte liksom rakt ut, det var det ju inte.
Nej.
Och så är det ju med all musik och text egentligen, att man kan tolka det in till vad man än tycker att det är.
Det kan man ju, men det är ju ändå, titeln är ju ändå ganska, för ju tanken är ganska
tydligt
med
det gör
som den varit. Men de verkar ha en väldigt principfast inställning där då, Israel. De tänker inte ändra någonting.
Nej,
om
precis.
Det skulle vara att EBU sätter ner foten på något sätt.
Ja, det, så är det. Och nu håller den alltså på att få, i processen om den ska få godkänt då av EBU eller inte. Och där Ja, nej men precis. Nu läste jag bara lite på SVT här om de här protesterna som har varit. Jag har ju pratat om
ja,
tidigare.
Ja, det har varit tidigare. Det blir ju intressant.
Så det pågår fortfarande. Och ja, EBU säger sig då vilja värna om tävlingens status som ett, citat, opolitiskt evenemang.
Ja, det blir väldigt intressant när det här evenemanget hålls i Malmö. Ja. Och typ utmaning för Edvard av Selén och ja. Gänget som liksom skriver manus och producerar bara tv-produktionen.
Verkligen.
Hur man ska förhålla sig till det här. Om man ja. Bara ska strunta det och vara så här... Hello Europe, oh. It's unity and
music. Everything is fine.
Yeah. We love music and it's all we care about. Mm. Det var inte min imitation av Petra Mede utan en sån generisk europeisk brytning. Ja, precis. Bara, ja. Som det kan låta där ibland. Ja, fortsättning följer. Norge var det väl ett tag sedan vi var i? Inte så länge sedan.
Nej, det känns som att vi var där ganska nyss.
Tvärtom.
Vi det känns som att jag har sagt Jonas Gahr Støre för inte så länge sedan.
Det har du, för de hittade en lapp där med typ alla hans planer för dagen.
Så var det.
Det var ett säkerhets.
Kom inte här och säga att jag inte kommer ihåg alla nyheter.
Nej, gäller orättvis svartmålning av dig. Varför ska jag hålla på så? Men vi ska till Norge igen. Det är egentligen lite av en sån här icke-nyhet, men, eller inte icke-nyhet, men det har varit ett väldigt omstritt förbud som blir kvar.
Mm-hmm.
Det har framförts protester mot att ett förbud som har funnits så långt tillbaka som 1700-talet ska försvinna.
Är det danstillstånd?
Nej, men nej. Det är inte helt en helt annan ballpark. Det har med nöjesliv att göra.
Just det.
Det handlar om biovisningar. För i Norge så har det alltså typ sen 1700-talet. Det fanns ingen bio på 1700-talet. Nej. Men det vet jag. Så, liksom,
de höll det hemligt från resten av världen. Ja, det var exakt. Där man kom på bion.
Det var
innan
Norge
filmen
var först
till
med
det.
Säg inget om detta nu. Vad har det för själv? Och så hade de en sån jättemodern biosalong där.
Ja.
Nej, utan det finns ett förbud som gör att man inte får visa biofilmer före klockan 13 på söndagar.
Mm-hmm. Det känns som att det kan vara från 1700-talet.
Ja, men precis. Ja. Och partier som Høyre och Fremskrittspartiet vill riva upp det i Stortinget, men majoriteten säger nej. Kjersti Toppe säger, hon är minister för barn och familjeminister är hon.
Mm.
Hon säger till Aftenposten att reglerna hjälper till att göra dessa dagar annorlunda än resten av veckan. Jag ser ingen anledning att liberalisera biografbestämmelserna.
Va? Men så resten av veckan går familjer i Norge alltid på bio på morgonen?
Alltså utan det här förbudet ja. Så hade söndag känts som vilken dag
just
som helst
det.
I Norge.
Mm.
Även om man kanske är ledig eller har sån söndagsångest eller vad som helst
ja.
Så hade det bara känts som vilken dag som helst i Norge.
Vilken spännande argumentation. Jag hade förväntat mig något annat.
Ja, det finns ju ett argument till här då, okay. Som är att det heller aldrig funnits någon efterfrågan. På
nej,
att typ
det.
Gå på bio innan klockan ett en söndag. Det finns inte ett skriande behov, liksom
nej,
ett folkligt engagemang i frågan, att det är väldigt många som typ bara stryker runt planlöst men, på söndagsförmiddagarna utan att ha något att göra.
Alltså där skiljer det sig en del då. Jag jobbade ju på bio för ganska många år sedan. Och då var det ändå liksom en hel del småbarnsföräldrar som dök upp när man öppnade där vid liksom 11.45 någonting.
Ja, verkligen när du säger det.
Som liksom frustade på dörren. Kanske hade varit på lekplats i 3-4 timmar och var helt så, vad ska vi göra?
Du beskriver ju mitt liv.
Mm. Jag kan tänka mig det.
Jag känner igen mig i din beskrivning.
Ja.
Och ja, det hade fan varit lite segt ändå. Men ja, det går tillbaka till 1700-talet för att det ska liksom att det handlar ju om att det ska vara vikt åt kyrkan då.
Just det, men då, bara fram till klockan ett.
Precis. Mm. Då kanske gudstjänsten är färdig eller någonting då. Att kyrkan får inte konkurreras ut av andra aktiviteter. Och då har man väl den farhågan då att bio kanske skulle vara roligare än en söndagsgudstjänst.
Have you heard about the internet?
Ja.
Undrar jag bara.
Ja, exakt. Det finns ju annan konkurrens ja, som är svårare att reglera. Ja.
Det finns ju det möjligtvis att de istället ska skaffa fler, att det här ska utökas, det här förbudet.
Just det.
Om de vill upprätthålla nu det här.
Utegångsförbud.
Om du inte förutom ska till kyrkan. Som när man har körförbud på bilen. Ja. Man får bara köra till besiktningen.
Promenadförbud, visslingsförbud, liksom dagdrömmeriförbud.
Skrattförbud.
Ja, Sitt inte och fundera på vad du ska göra sen för
nej,
tiden.
Nej.
Gå i kyrkan. Och ja, det är väl också frågan om det här förbudet verkligen följs. Nja, skriver TT. På biografer runt om i Norge visas filmer redan före klockan 13. Polisen kan nämligen godkänna undantag och gör oftast det. Men då får man höra sig till polisen. Alltså polisen uppger för Aftenposten att man alltid godkänner ansökningar som kommer in.
Amen. Okej, okay, ja. Så om någon vill liksom visa så någon Bamse-film en söndag i april, då måste de liksom mejla polisen om det först.
Ja, men om de gör det utan att göra det så ser jag framför mig att det skulle kunna bli någon sorts razzia.
Men han undrar ju vad straffet är.
Polisen kommer in och bara, bryt filmen! Står framför duken så här. Och typ kommer fram och håller för, inte ett ord ser du av Bamses jättelilla äventyr.
Det är väldigt traumatiskt för de här små lagförbrytarna.
Skjuter bioduken.
Ja, ja visst.
Brottar ner föräldrar. Vårdaskott, ja. Stoppa filmen, jag skjuter.
Stäng ögonen, genast.
Skjuter projektorn typ. Men först varningsskott såklart.
Jag för mig också att det är i Norge där polisen inte ens har vapen i sina vanliga utrustningar. Så att det är kanske någon form av batong då de får kasta på projektorn.
Stopp i filmen annars slår jag sönder projektorn.
Jag bara skriker!
Klubbar ner den. Ja. Ja, precis. Jag kommer alltid att skrika högt under hela filmen tills den är av. Ja. Överrösta filmen. Så går det till i Norge dags datum.
Varför ska vi bara hålla oss i Norge när vi också har Danmark?
Låt Danmark få vara med i den här
som
leken.
Grannland. Precis, ska vi se vad vi kan reta dem
för. Vad händer där egentligen?
Jo, där kan jag berätta då att TT skrev igår att nu kan man då, om man är kortare än 155 cm, så ska man inte per automatik uteslutas från värnplikt i Norge.
I Danmark?
I Danmark. Mm. I Danmark. Aha,
nu var det tillbaka. Förlåt,
de ligger så nära varandra.
Ah, okay, det har man gjort tidigare då.
Det har man gjort. Innan har det varit per automatik stopp och slut och du har ingenting här att göra. Och tydligen så har de då i Danmark omfattande krav för vilka som kan bli utvalda när det gäller värnplikt.
Mm.
Och i den översyn som man nu då har gjort, då ska även personer med stora bröst inte uteslutas. Bara på grund av det.
Nej.
Och även, citat, avvikande sexualitet.
Ja, det var ju alltså, väldigt otidsenligt.
Det,
inga bögar, tack.
Nej,
stod
eller hur?
Tidigare kanske.
Precis, eller det kanske var liksom ännu skralare än så. Det kanske var liksom, jag vet inte.
Fast det har väl i och för sig varit i Sverige ganska nyligen det här med... Ja, det är inte som att vi är så himla så här att... Att det har varit helt enkelt för alla liksom, annan läggningen straight att vara med kanske i lumpen och sånt.
Nej, nej, absolut. Det finns ju andra problem. Men här har det ju verkligen varit uttryckligen. Du får inte, det är liksom, då försvinner du i gallringen om du har en avvikande sexualitet. Kommendörkapten Jesper Linge, han säger så här till DR. Det är något fel på de bestämmelser, krav och kriterier vi har.
Mm.
Vi anser att det är dags att göra de här justeringarna.
Ja.
Det är något fel.
Det är något som känns...
Vad är det liksom... jag vet inte.
Och det är det här med att alla måste vara straight och...
straight och ha lagom stora bröst. Ja. Eller inte för stora i alla fall. Och inte vara för korta. Tydligen har antalet personer, de som gallras bort, det har ökat i Danmark.
Mm.
Där då kravlistan på de som kallas in till värnplikt är över 100 sidor lång.
Wow.
Gud, vad är det mer som står?
Man undrar om det här med brösten har med typ kläder att göra. Liksom att man motiverar det så.
Ja, alltså...
Och längd det kanske är bara att man ska klara att ta sig upp över det här hindret.
Ja, exakt. Att sådana... bära en liksom, strids...
Vagn.
Stridsvagn. Ja. Nej, men det är en ganska kort text. Så jag kan faktiskt inte svara på de frågorna. Men det verkar ha varit ett oerhört... Ja, vissa helt enkelt av de här 100 sidorna ska de nu då slopa och bland annat är det tillåtet att ha stora bröst.
Ja, men man liksom börjar se över regelverket i både Norge och Danmark då med bioförbudet från 1700-talet och det här med att du inte måste vara straight och liksom...
Och lång och...
Se ut som vanligt i någon stora situationstecken då för att få försvara Danmark.
Ja, de kämpar på här.
ska börja runda av här, men jag kan väl bara avslutningsvis uppdatera om någonting som har skett här under morgonen, eller nyheten har kommit nu. Lite ekonomibreaking under morgonen att Kinnevik, som är liksom det stora bolaget i den här Stenbecksfären,
ja,
som ju är en jättebolag i Sverige.
Ja.
Alla känner till kanske det. Men de säljer hela sin del i Tele 2 nu i en affär som uppgår till 13 miljarder kronor.
Det är större än Karlastaden, affären.
Det är det. Och större än hela Viasat-köret och allting. Alltså det händer mycket i de här telekomsvängen nu. Alltså. De säljer det till någonting som heter Iliad-koncernen och Tele2-koncernen, mycket gemensamt, vi tror på båda pensionskoncernen. Ja, de säljer det till Freja Investment, ett bolag som kontrolleras gemensamt av den europeiska telekomkoncernen Iliad. Ja, det där säger ju inte någon så himla mycket.
Nej, det ringer ingen klocka direkt.
Men det är en jäkla affär i alla fall. Ja. Och liksom det här Tele2 har varit typ en grundsten i Kinnevik och liksom Stenbecksfären då.
Ja, så det är så pass.
Ja, så det är en väldigt stor sak ändå att de säljer det här och går vidare. Och särskilt intresserade får surfa in på gp.se och läsa mer om det. Jag bara tyckte att det var värt ett litet mention med en sån mega affär inom liksom ett av Sveriges absolut största bolag. Men det om det. Idag har vi talat om så mycket. Jag började ju med dels att rapportera om spårvagnskaoset här i Göteborg som jag själv...
Det var så målande.
Ja, fastnade mitt upp i det.
Ja.
Och
jag fick sitta ensam här och vänta.
Jag tror att ni... Ja, det fick du. Mm. Jag tror att man fortfarande kan se lite bilder. En bild som jag har tagit under morgonen.
Ja, just det.
Ja, men visst ligger den kvar här. Foto, bild, kolon, Kalle Berg där. Så får ni se lite även mina färdigheter i bildkonstens hantverk.
Ja, det var mycket bra jobbat.
Sen, jag pratade också om Georg Riedel då.
Ja, precis. Mm,
som ju har gått bort. Kompositören, jazzmusiken bakom musiken till Pippi Långstrump och
Alfons Åberg.
Ja, bland annat om 90 år gammal blev han.
Och jag har liksom lite försiktigt kolat att Ungern idag kommer rösta om Sveriges medlemskap i NATO.
Ja.
De är tillbaka, parlamentet samlas i eftermiddag och jag ser på, jag får olika uppgifter om någon form av livesändning som ska ske i eftermiddag. Oklart om det blir på gp.se eller någon annanstans, men jag kommer följa den i alla fall.
16 till 18 var det snack om.
Någon gång någon mellan 16 till 18 så misstänker SVT då enligt deras efterforskningar att omröstningen kommer att ske.
Det är budet just nu. Etsas Yusuf här också, vår reporter på GP-politikredaktionen, pratar om Karlastaden. Har man rundat demokratin? Är man liksom bank för fail-miljardärer? Det tycker ju kritiker då, men AB Framtiden menar att man har gjort en bra affär här som kommer tjäna göteborgarna och uppdraget de har liksom att bygga lite hyresrätter och blandade stad och så vidare. Ja, väldigt högt tonläge på liksom flera nivåer i kommunen. Det var väldigt lärorikt och jag gick igång när
det gjorde jag med.
Det var väldigt intressant.
Jag känner att man skulle vilja haft som en liten, man får gå förbi honom titt som tätt och kolla läget liksom.
Ja, så är det. Det är en stor tillgång
det är det.
Som medborgare i kommunen att ha den kunskapen här i huset. I alla fall vi heter Nyhetskåren på Instagram. Där kan ni följa oss för uppdateringar om det ena och det andra, lite så
fågelkurs till exempel.
Fågelkurs.
Nytt avsnitt imorgon.
Lite eftersnack, lite det ena och det andra. Producenterna i morgonen, Isabella Persson, Kristina Petersson gav oss nyheter. Du heter Linnea Rundqvist, jag heter Kalle Berg.
Ja,
hörs imorgon.
Det gör vi.
Hej.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.